Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Hej och välkomna ska ni vara till ännu en härlig Vattnet går stund här med mig, Nina Campioni. Vi pratar ju graviditet och förlossningar i den här podden och då har jag den otroliga äran att få välkomna Gudrun Abascal in till showen. Hon är ju med väldigt ofta, men vi har ju också då och då hela avsnitt bara med Gudrun där ni som lyssnar får helt enkelt ställa frågor till henne och få fantastiska expertsvar. Hur bra? Så tjenare Gudrun.
Hej, vad kul att vara med igen.
Ja.
Jag ser fram emot det här. Spännande frågor.
Ja, det är härligt. Det känns så tryggt att ha dig med. Det känns som att man kan kasta vilka frågor som helst mot dig och du bara tjum tjum. Hittar bra svar.
Nej, riktigt så är det inte.
Det tycker jag. Vill du skicka in frågor till Gudrun så gör du det allra bäst genom att mejla till vattnetgar@gmail.com. Och det är precis vad den första frågande personen har gjort. Så den kommer här, Gudrun. Är du redo?
Ja.
Hej! Min syster har fött 2 barn och hade båda gångerna problem med att barnet inte ville sjunka ner. Det har vid båda tillfällen resulterat i relativt dramatiska klipp. Och hon fick reda på vid andra förlossningar att på grund av utformningen av hennes bäcken så skulle de råda henne att inte föda vaginalt igen. Även jag har fött ett barn och hade samma problem med att barnet inte ville sjunka ner. Men där det efter laktatprov beslutades om akut kejsarsnitt. Nu till min fråga. Jag väntar nu mitt andra barn och blir då lite orolig kring om jag kan ha samma problem som min syster. Är detta något man kan kolla upp och i så fall var? Det hade varit intressant att höra Gudruns tankar. Tack så mycket.
Ja, om du tidigare sa att jag kunde svara på allting bara så rakt upp och ner, så kan jag säga att den här frågan gör mig lite förvirrad, men för att det är vissa saker jag inte förstår i riktigt. Och framförallt så förstår jag inte hur man kunde lösa det med att göra ett klipp så att säga på hennes syster. Mm. Att det skulle göra. För vad man först tänker när man hör frågan, det är ju då att det skulle vara en så kallad trångt bäcken, att bäckenmåtten inte räcker till riktigt för barnet, eller att barnet är stort så att det inte riktigt får plats, och därför blir väldigt trögt. Men ett klipp hjälper inte mot ett trångt bäcken.
Nej, precis, just det.
Så att det är sen så kan det ju också vara så att man kan ha bäcken där måtten är tillräckliga, men de är vridna åt lite fel håll, och det kan ju också göra att det tar längre tid för barnet att sjunka ner. För vanligtvis så bredaste delen av bäckenet, det är ju från höftbenet till andra sidan på höftbenet, och sen en kortare väg från det blygbenet och bak mot ryggraden, så här korta. Ibland kan det vara tvärtom, och då kan det bli lite knepigt det där för barnet att tränga ner innan barnet har förstått att jag måste åt andra hållet om vi ska gå in på det. Så att, men och, som sagt, just det att göra ett klipp, det är så svårt att förstå att det ska lösa problemet. Mm. Så att det kan vara antingen att bäckenet är för litet, eller att barnet roterar också på ett ofördelaktigt sätt, att de kanske kommer med att tittar uppåt mot blygbenet istället för att titta bakåt mot ryggraden. Så kallade framstupa kronbjudning är ju det bästa för barn, för det är ju minsta platsen som barnet kommer ner med. Men en vidöppen pannbjudning är ett mycket större omfång som ska tränga ner. Så att det här skulle vi kunna ge en hel lektion i barnmorskeyrket om. Så visst finns det olika såna här saker som kan vara. Och det här tycker jag att de hade gitt råd, och skulle de föda ett barn till och då skulle jag kejsarsnitt, då tänker jag så här, men då borde man ju röntga och titta hur stort bäcken är, så att det är det enda råd jag kan ge, att om är man orolig för det där och säga att så här har och så, och speciellt om man har kejsarsnitt bakom sig, så skulle jag då tänka att det skulle vara skönt även som kvinna att veta att om en bäckenet så finns det tillräckligt med plats, att om det är någonting annat så kan det vara, så får man tänka utifrån ett annorlunda perspektiv.
Men, vad går man då? Precis, men om hon nu skulle gå och röntga sig, vad går man då?
Nej, men då pratar man med sin barnmorska på mödravårdscentralen. Mm. Och så berättar man det här för henne, och så sedan så skriver den läkare som arbetar på den mödravårdscentralen, skriver då en röntgenremiss till närmaste sjukhus där man ska föda.
Just det.
Och jag tror att man får verkligen plädera lite grann om man vill ha det. Det här var ju väldigt vanligt att vi röntgade kvinnors bäcken bara för 20-30 år sedan. Men idag så säger man så, men har man inte haft några sjukdomar bakom sig eller ramlat av och skadat bäckenet eller gjort någonting, så då går det liksom. Men så att man får stå på sig idag om man ska få en bäckenmätning i jord, så jag vill bara säga det.
Så stå på dig.
Så.
Ja.
Eftersom första gången slutade med mitt akut kejsarsnitt, och då tänker jag så här att då tror jag inte att det är lika svårt att få en röntgen då.
Nej, just det, precis.
Det borde tycker jag lätta upp lite grann, så att man får den hjälpen.
Okej, vi går in på nästa fråga. Hej, jag har efter lite googlande kommit fram till att jag har DMER. Jag vet inte exakt hur det ska uttalas, men det står alltså för dysphoric milk ejection reflex. Varje gång jag ammar får jag en stor klump i halsen och går från att vara glad till att känna mig nedstämd på bara några sekunder. Det kommer precis innan mjölken rinner till och går över efter några minuter. Även om det går över snabbt så påverkas jag negativt av det, då jag vet att den jobbiga känslan alltid kommer varje gång vid amning. Det blir liksom inte den där mysiga stunden som många pratar om. Jag har två barn och har delammat båda från vecka 3 då min mjölk inte räckt till. Och nu är min yngsta son 3,5 månader och jag pendlar varje dag från att vilja sluta amma till att vilja fortsätta, eftersom man ska amma om man kan, inom situationstecken och så vidare. Mina frågor är, hur vanligt är det här DMER? Jag har själv aldrig hört talas om det innan. Och kan det här vara en orsak till minskad mjölkproduktion? Och finns det någon hjälp att få förutom att sluta amma? Ja, Gudrun.
Ja, nu är jag tillbaka där jag har varit i kontakt med de som kan väldigt mycket mer om amning än jag. Kristin Svensson och Kerstin Nynäs Moberg som kan mycket om oxytocin och så vidare. Mm. Och även så har vi några inom psykiatrin också. Och man förklarar nog att det här har med hormoner att göra, så kan man säga. Mm. Och så finns det vissa studier där man pratar om dopaminet. Men dopaminet har man nog än så länge avskrivit här i Sverige, att det har inte med det att göra. Alltså man vet inte riktigt vad det är. Däremot då tycker jag att, om jag tittar på Kerstin Nynäs Moberg som är en klok doktor och kan verkligen det här med oxytocinet. Hon förklarar här på det här viset att oxytocin, det är ju som ett väldigt lugnande, avslappnande hormon och drar igång mjölken och alltihopa. Hon kan säga, om man får använda ordet, att vissa kvinnor kan snedtända på oxytocinet. Mm. För i och med att när barnet tar bröstet och drar igång, så då blir det ju en jätteexplosion med oxytocin. Och hon säger då att ja, det är en snedtändning, precis som det finns ju en del, till exempel lustgasen när man föder barn, så finns det vissa kvinnor som tycker det är helt fantastiskt och underbart bra, och så vissa kvinnor som snedtänder på det. Alltså, jag kan inte förklara det på så mycket mer. Men man vet faktiskt inte riktigt, men så satt där Kerstin Nynäs Moberg, hon förklarar på det viset, så att än så länge köper jag hennes förklaring till det här. Mm. Och Kristin Svensson, som också är en jätteduktig barnmorska som jobbat mycket, mycket med amning, hon säger att inte speciellt ofta som hon har träffat på, hon säger så drygt kanske 20-30 gång kvinnor har träffat. Men jag kan också tänka att det här är en sån här dold sak.
Just det.
Att kvinnor är med om det här, men sen så tycker man att nej, men det kan jag inte, det är nog mig det är fel på. Alltså, nu är vi tillbaka till det här, att man inte tar upp det här problemet, för man har inte hört talas att någon annan har haft det.
Just det.
Och då vill jag tillbaka till att värna till alla kvinnor. Är det så att det finns någonting som du inte känner dig bekväm med, eller känner dig orolig och ska det vara så här, så fråga, det är aldrig fel att fråga. Det är mycket bättre än att gå och bära på det här. Och som jag förstår så finns det inte så mycket att göra någonting åt det här. Man kan inte, det finns inga läkemedel eller någonting annat mer än att man ska ta kontakt med en barnmorska som kan om amning och så berätta, prata om det här. Mm. Att så här är för mig, så här känns det, och få stöd och hjälp i det hela. Om det är så att man ska man stå ut med det här, så måste man få det stöd, känslomässiga stödet, tror jag, när man ska göra det här.
Men vet man om det kan ha någonting att göra med att...
Ha att göra med mjölkproduktionen?
Ja, precis.
Nej, inte vad jag har pratat med de som kan det här, så har inte någonting mer än att just den här, som Kerstin Nune säger, att när barnet drar igång det här med oxytocinet, hormonet, så blir ju den väldigt stark, den reflexen. Mm. Mm. Och så produceras det mycket oxytocin, och så får man den här snedtändningen.
Men viktigt att prata mer om hur man känner och mår, helt enkelt, överlag.
Ja.
Det finns ju massor av råd om träning och återhämtning efter en förlossning, men jag hittar däremot ingen information och tankar om hur man fysiskt kan förbereda sin kropp inför en graviditet och en kommande förlossning. Har du några tankar, råd och tips om hur jag kan träna innan man blir gravid? Kanske stärka magmuskler, bål, axlar för att bära barn och så vidare. Vad finns för bra saker att vara aktiv med i kroppen inför en graviditet? Vad kan man behöva?
Så jag har aldrig fått den frågan, och jag kan inte svara på det. Men att man ska ha jag tycker att man ska ha en bra kondition och att träna som vanligt, så att säga. Mm. Inte att jag har svårt att tänka mig att man ska gå in och träna inför en graviditet, men att man kan vara vältränad är väldigt bra. Så att säga.
Nej, det finns väl ingen träning som liksom förenklar för en graviditet, tänker jag. Alltså som gör att man...
Nej, men alltså, det är ju bra för att man har en bra hållning och ryggmuskulaturen och bukmuskulaturen som ska bära, liksom hålla tillbaka livmodern och så vidare. Mm. Men något specifikt har jag aldrig talat om, och det är ingenting som jag känner till. Utan sen tycker jag att man anpassar sin, så att träna som vanligt för att få en bra hållning och bra kondis och så. Och sedan när barnet är på väg, så kan man ju läsa Vattnet går. Där finns det ju råd att
det
få.
Det finns massa bra träningstips där.
Precis. Så.
Men precis, det är väl jättevettigt att tänka att man kommer bära på en del kilo och att man liksom kan förbereda sig för det muskelmässigt
och konditionsmässigt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej, jag är gravid med mitt tredje barn som väntas i januari. Jag jobbar i butik så jag träffar ganska många människor varje dag. Jag trivs bra och vill väldigt gärna jobba så länge som möjligt. Men nu när covid-19 ökar igen så blir jag ju såklart lite nervös för att drabbas. Så därför funderar jag på att sluta jobba lite tidigare än jag tidigare tänkt. Och då funderar jag också på om jag skulle kunna beviljas graviditetspenning på grund av att det blir ett riskfyllt arbete att vara i butik bland massa folk. Jag vet att gravida inte räknas som risk. Men rekommendationen från min barnmorska är att gå hem helst 8 veckor, men senast 4 veckor innan BF för att minska riskerna att vara sjuk vid förlossning. Vad anser du, Gudrun, om covid och gravida som eventuell riskgrupp? Vad skulle du råda mig i det här läget?
Alltså, man brukar väl inte prata om att gravida är en riskgrupp om man inte har någonting som mer komplicerad form av graviditet, alltså har högt blodtryck eller diabetes eller har varit utsatt för någonting. Men däremot så var jag förstås så tror jag rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man ska sluta arbeta alltså 8 veckor, 4 plus 4 veckor liksom, innan barn föds. Och jag tycker det är också vettigt. För att det här att man får en infektion, så ser vi att gravida kvinnor klarar det väldigt bra och barnen också, så att man behöver inte oroa sig. Men det kostar ju på att hamna på en, säg att man blir sjuk och svag och hostig och alltihop det här, så tappar man ju kondition och det är tungt och andning och allting sånt där. Så att jag tycker helt klart att man ska inte utsätta sig för att hamna i situationer där man kan bli smittad, som precis i det här fallet då, att arbetar man då i affär så tycker jag så är det ju väldigt mycket kontakter som man har dagligen, och där risken för att bli smittad blir mycket större. Så att utsätta sig få en, för man kan ju ändå bli väldigt sjuk, och det är ju ingenting som på något sätt tycker jag skulle vara bra när man är höggravid på något sätt. Det kostar på alla sätt och vis. Så att jag skulle vilja råda att prata att få havandeskapspenning och på grund av riskfyllt arbete. Sen är det här så himla olika tycker jag från hur Försäkringskassan ställer sig till det här. Men absolut, prata med din barnmorska, ta kontakt med den doktor som finns på mödravården och så att de skriver. Och sen är det Försäkringskassan som tar beslutet om det hela.
Just det. Yes, men var lite försiktiga helt enkelt kan man säga.
Jag tycker man ska vara mycket försiktig.
Mycket försiktig kanske. Ja.
Mycket försiktig,
ja, det är bra, du förtydligar.
Härligt. Ja. Nästa fråga. Vad tycker du om så kallad epinoballoon? Alltså en vaginalballong som man tänjer snippan med, eller vaginan då, med inför en förlossning. Har du koll på dem, Gudrun?
Ja, jag har koll på det här. Ja. Alltså, det var, var på en kongress där man diskuterade det här och så vidare. Det här finns inga bra studier gjorda, liksom ingenting, så att det här kan jag bara spekulera kring och så får man tänka. Och det är då att det är som en ballong som man då stoppar in slida och sen så att den fylls upp så att den tänjer ut vävnaderna så kan säga, för att det ska minska då risken för bristningar på det viset. Och då kan jag tänka, ja, vi vet ju, då kan jag bara spekulera igen att det är vanligast så är det så att det är vid barn nummer ett som man får mera bristningar. Barn nummer två så brukar man få betydligt mindre bristningar. För att då har det varit uttänt en gång så att säga. Och då kan jag tänka att en sån här ballong då skulle kunna göra det, ha samma effekt om man använder den. Så har man då tänt ut vävnaderna och muskulaturen och allt det där. Så att det blir lätt. Men sen vill man ju inte att det ska vara så uttänt efteråt, eller?
Nej, precis. Vad händer får man sen? Exakt.
Ja, för man får ju också tänka då, vad händer sen om man använder en sån här ballong? Och det finns ingen forskning gjort på det här viset. Så kan man skulle vara lite försiktig med att man ska hålla på att tänja ut slidan på det här viset. Om man inte, med risken då, tänker jag, det är bara mina egna tankar det här, att det kan leda till framfall och problem med att hålla urinen och så vidare. När man håller på med det. Jag har inga belägg för det, utan det här får stå enbart för mig och ingen annan.
Men I tar lite försiktighet helt enkelt kring det här. Men det är ju intressant.
Så där får man nog klura på själv om man vill.
Vi går in på sista frågan. Hej, jag skulle vilja veta lite mer om hur oxytocinet fungerar i samband med planerat kejsarsnitt. Anledningen till just planerat kejsarsnitt och inte akut eller urakut snitt är att jag vill förstå hur det fungerar när man går från gravid till förlöst inom en kort tid och hur oxytocinnivåerna då är i kroppen. Eftersom förlossningen och kroppen inte har kommit igång av sig själv och jag tänker att kroppen inte har samma nivåer av oxytocin som när förlossningen ändå kommit igång av sig själv och jobbat ett tag med att få ut bebisen sådär. Intressant fråga. Tack på förhand, säger hon.
Ja, jag tycker så klokt tänkt att klura på det här. För du tänker ju helt rätt. Det är klart att det är andra förutsättningar då när kroppen själv inte har dragit igång det här med oxytocinet och så vidare. Så att i och med att vi planerat kejsarsnitt när livmodern inte har haft några sammandragningar eller någonting, så är det ingen ökad frisättning av oxytocin förrän man lyfter ut barnet. För sedan, så i och med att man lyfter ut barnet, så börjar ju moderkakan lyfts ut, så börjar man också livmodern att dra ihop sig. Så att då ökar ju också frisättningen. Men inte alls till närmelsevis liksom, på det sättet som man föder det så kallade vaginalt. Så att därför så är man väldigt på vid planerat kejsarsnitt att ge oxytocin till mamman. Man sprutar direkt in i blodet för att få den här effekten. För att man vet att risken för blödningar ifrån livmodern är betydligt större vid ett planerat kejsarsnitt än vid en vaginal förlossning. Jag tror att man nästan räknar med att 10% av kvinnor vid planerat kejsarsnitt får alltså en blödning på mer än en liter för statistiken. Och så hög är den inte vid en vaginal förlossning. Så att där så, men man är verkligen på hugget och man ger och både oxytocin och ibland så vet jag också att man ger ytterligare ett livmodersammandragande medel för att undvika den här risken att kvinnan får blöder sedan efter förlossningen. Okay. Att det är en av komplikationerna vid kejsarsnitt, så är det blödning. Sen kan jag tycka att har man nu planerat kejsarsnitt och nu för tiden så är ju kvinnor vakna och man får en ryggbedövning eller en spinalbedövning, det är att få barnet till sig på en gång så att barnet ligger hud mot hud, kanske hjälpa till att snutta på bröstet, och på det viset så ökar man också oxytocinfrisering. Kvinnan själv eller med mannen så kan man ju också massera bröstvårtorna själv genom att snurra på dem, så får man igång. Så att,
ja, för det är ju en sak som man ofta säger, att gör man ett planerat kejsarsnitt så kan det bli lite svårare att komma igång med amningen, och det beror det på då att man inte får den här oxytocin-grejen naturligt?
Man vill inte sen att det är klart att det fortfarande så är det nog ganska vanligt ändå att allt med omständigheterna runt omkring, planera kejsarsnitt med narkos, sköterska, och man ska ligga på post och det är så mycket det här runt omkring som man föder vaginalt inte kommer in. Sen tror jag att om man kan kompensera det i viss mån. Och det här med amning, så kan man se att det blir en senare start för amningen vid planerade kejsarsnitt. Men sen tror jag att man mer och mer har, på grund av att man är aktiv, att amningen senare kommer att fungera bra i alla fall. Så att man behöver inte vara jätteorolig för att det inte ska gå. Är man i här och får hjälp så får man igång amningen även vid kejsarsnitt. Det är jag helt övertygad om. Så. Men lite senare blir det. Och det tror jag också har med omständigheterna runt omkring och allting som ska göras och mätas, om det ska tas blodtryck och det ska kollas och vara på ett annat sätt.
Okej, vi tackar för alla dina kloka svar. Som vanligt, Gudrun Abascal.
Det var mycket sånt här som blir mer spekulationer från min sida.
Ja, men
så är det inom det här när kvinnor föder barn. Jag ser det här att verkarbetet kan avta precis på slutet. Och liksom kvinnor. Men sen kan jag inte alltid, alla vill ju ha en förklaring till saker. Det. Men det kan man inte alltid ge, utan det blir mera spekulationer när man ska ge förklaringar. Mm. För det finns mycket olika saker som man måste reflektera kring. Och varje kvinna är unik. Så det som är anledningen att en kvinna får ett avstannat verkarbete på slutet, hos den kvinna kan man helt annan anledning hos en annan kvinna.
Just det. Kan det vara frustrerande för dig som barnmorska att inte kunna ge de där solklara svaren alltid?
Det är klart att det är mycket roligare de gånger man kan se solklara svar, att det blir tydligt och så vidare. Men sen så kan man ju bara bjuda på sig själv och säga att, och som jag har försökt göra nu, och säga, men det här är min erfarenhet och så här tänker jag kring det här. Men sanningen, och det ibland tycker jag att man får en knäpp på näsan, både jag och föräldrarna, att livet är inte förutsägbart alltid. Eller hur, Nina? Inte ens för dig heller.
Verkligen.
Så kommer de här överraskningarna. Och jag tycker att det är viktigt att man kan luta sig tillbaka ibland och tänka på det. Mm. Att livet är oförutsägbart. Och ibland så vet man inte. Och sen så finns det säkert en mening med det också, även om man inte förstår det. Att man, den här ödmjukheten skulle jag vilja. Och jag har blivit mer ödmjuk nu. Hade vi spelat in det här för länge tillbaka så skulle jag vara jättenervös över att jag kan inte svara på det här riktigt.
Nej, just det.
Jag kan bjuda på bara mina erfarenheter och kunskap, men sanningen var den 100%. Det lämnar jag till någon annan.
Just det. Vill man också höra mer förståndiga tankar och höra mer om Gudruns liv, kan man väl också säga, så finns det en jättefin intervju med Gudrun i P1 som man kan hitta på P1s hemsida, Sveriges Radio.
Söndagsintervjun.
Bra. Söndagsintervjun, tack. Rekommenderad lyssning helt enkelt. Tack för idag, Gudrun. Vi hörs snart igen.
Lika spännande. Lika stor utmaning är det faktiskt. Varje gång så får jag tänka efter mera och lära mig också mera själv.
Faktiskt. Det är väldigt många, väldigt beredd på frågorna.
Verkligen.
Och har du som lyssnar någon fråga som du vill att vi tar upp framåt, så tveka inte att mejla på vattnetgar@gmail.com. Så hörs vi ju alla snart igen, tycker jag. Ha en riktigt härlig dag och tack för att du har lyssnat. Kram på er. Hej då!
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.